Hej och välkomna till avsnitt 1293 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. En konservativ podcast om amerikansk och internationell politik som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Det har varit val i Israel. Vilka partier kommer att bilda regering och kommer premiärminister Benjamin Netanyahu att sitta kvar vid makten? Israel-experten Martin Blecher förklarar situationen. Varmt välkomna. Martin Blecher, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann idag om det val som hållits i Israel. Det har varit val till Knesset och så. Och ja, kan du ge lite bakgrund? Alltså, vad har hänt i Israel de senaste månaderna? Hela världen har ju präglats av coronan. Vad har coronan haft för inverkan på Israel?
Ja, alltså det har ju börjat ju ganska tufft för regeringen, så att säga. Därför att det är ju en sammanslagning av en del liberala partier och ultraortodoxa partier. Och Israel hade ju en strategi motsatt mot Sverige, där man valde att stänga ner hela samhällen i så kallade lockdowns. Och det fick som konsekvens att de ultraortodoxa som ville studera Tora och gå i synagogorna blev ju rosenrasande och bröt mot myndigheternas restriktioner och hade sammankomster trots att man inte fick det. Och Netanyahu satt ju då i en knepig sits, därför att han har ju byggt upp hela sin politik 2009, från 2009 till idag med en så kallad blockpolitik. Han har liksom han har grundat sitt mandat mycket utifrån deras stöd. För det är lite, som vi kommer komma in på, lite svårt att bilda koalition i Israel. Och folket var ju otroligt missnöjda. Inte nog med att det pågår liksom veckovisa demonstrationer mot korruptionsanklagelser. Men man var också missnöjd mot regeringens hantering av corona. Däremot så kan man ju säga att han var otroligt duktig och skicklig på att sen vända trenden.
Mm. Hur gjorde han det då?
Ja, han tog ju kontakt med CFO på Pfizer och sa att Israel är ett land där vi har en ganska specifik syn på hälso- och sjukvård och krishantering. Och vi är villiga att vara med som testalternativ i utbyte mot att vi får vaccin för vår befolkning. Och Israel är ju inte med i till exempel EU, så de omfattas ju inte av diverse upphandlingsavtal. Men Pfizer såg ju fördelen av att testa israelisk sjukvård, därför att den har väl renommé, så att säga. Så då slöts ju en överenskommelse, och Israel har ju också varit först då på att vaccinera hela sin befolkning.
Mm. Och det var alltså tack vare, det var Benjamin Netanyahu personligen som fick till stånd det här, eller?
Ja, enligt Pfizer CFO så tjatade han på honom 30 gånger. Men de insåg också att man hade, utöver det så hade man ett välutvecklat hälso- och sjuksystem. Så att de var ju också väldigt intresserade av att samarbeta med sina israeliska kollegor. Så att det fanns nog en benefit för båda parter. Och nu kommer ju också lanseras forskning intensivt mellan Pfizer, Israel och bland annat Österrike och Danmark.
Mm. Du berättade ju att de här ortodoxa och ultraortodoxa, de var besvikna på den lockdown han ändå gjorde, Benjamin Netanyahu, för att stävja coronan. Hur betraktade det övriga israeliska samhället Netanyahu och den här lockdown-politiken?
Nej, men de är naturligtvis förbannade, därför att de tycker att dels så tror jag inte att man är helt nöjda med lockdown. Jag tror att många hade velat ha det som i Sverige. Och dels så tror jag att man också såg problem i att man insåg att smittorisker och antalet smittade var ju högre bland de arabiska samhällen och de ultraortodoxa samhällen, därför att de är Dels så följer de inte alltid myndigheternas direktiv, men dels så rör de sig också i trångbebodda områden och ytor. Så att det är inte nog med att de själva har en högre smittorisk, utan de smittar ju också andra i sin omgivning. Så att folk är ju uppenbarligen uppretade på situationen och de ultraortodoxa.
Men jag tänkte, de stödde ändå, alltså allmänheten stödde de Netanyahus lockdown, eller de ville ha det ändå som lite mer i Sverige, men ja.
Jag tror att det var väldigt, väldigt delat. Jag tror att Tel Aviv är ju normalt sett en väldigt liberal vänsterstad, och där är ju oftast där de största demonstrationerna går mot Netanyahu. Men jag tror att till exempel i andra delar av Israel så stödde man Netanyahus strategi. Och sen så blev det ju så att han lyckades ju också med vaccinet. Och det tror jag också spädde på dels den sidan som har misstro mot honom, men också dels spädde på den sidan som har respekt mot honom. Och gör ju ännu mer tydligt hur polariserat det är.
Okej, corona, så det var, man kan sätta en del av bakgrunden här till splittringen med de ortodoxa i alla fall. Men säkerhetsläget då, alltså man måste ju alltid prata säkerhetspolitik när man pratar om Israel. Så jag menar, har det spelat in för det här valet på något sätt?
Behöver man det, tänker jag.
Jag vet inte.
Jag skojar bara. Men det Netanyahu har lyckats med som premiärminister, det är ju att han är väldigt riskminimerande. Han går ju inte in. Han går inte in i onödiga krig om han inte ser liksom extrem vinning av det. Och han har ju kommit så här, alltså sen barriären byggdes så har du inga självmordsbombningar. Iron Dome tar 70-75% av Kassam-raketer. Och Israel bygger ju missiler för medeldistansraketer och långdistansraketer. Så att han har ju, det är uppenbart att han har lyckats med ekonomin, han har lyckats med säkerheten. Och det är ju en faktor varför att han också har kunnat ha så pass höga siffror som han ändå har, med tanke på att han har suttit sedan 2009.
Så säkerhetspolitik var liksom ingen huvudfaktor i det här, liksom att det varit ett val eller så?
Nej, alltså det man kan säga är att de senaste valen har ju handlat om för eller mot Netanyahu bara, och problematiken i att man inte har kunnat bygga en stadig koalition alla gånger.
Men okej, men det för oss in på den här intressanta frågan då. Det har hållits, jag tror att det är 4 val i Israel de senaste 2 åren, läste någonstans, du får korrigera mig om jag är fel. Men du sa att de har handlat väldigt mycket om Netanyahu, och han har ju varit premiärminister i typ 10 år eller något sånt där. Och kan du berätta, alltså, varför hålls det så många val i Israel så ofta, och vad har Netanyahu att göra med alla de här valen?
I Israel så måste du ju ha men det är bra om man har en parlamentarisk majoritet bestående av 61 ledamöter som stödjer den, som gör att man kan få igenom och försvara förslag. Och det man kan säga är att Israel har ju blivit väldigt mycket anti eller pro Netanyahu. Och det är idag är det egentligen Netanyahu mot Netanyahu. Därför att när de här Blue and White gick in som utmanare till Netanyahu, då säger de så här: vad är skillnaden mellan dig och Netanyahu? Ingen skillnad, det är bara det att vi är inte Benjamin Netanyahu. Och så har vi en ny utmanare nu som säger: vad är skillnaden? Ingen skillnad, jag är inte Netanyahu. Det var det senaste valet också, som landade på 6 mandat, New Hope, Gideon Saar. Så att det är ju, jag tror att väldigt mycket handlar om makt. Att det har, han har suttit ganska länge och han har gjort det bra i stora områden, mindre bra i andra områden, men alltså för Israel så har det aldrig suttit en person som så länge på en och samma post under en så lång tid. Och jag menar, naturligtvis skapar man sina fiender. Jag skrev ett inlägg häromdagen på Facebook där jag redogjorde för det faktum att jag tror att mycket av hans politik har handlat om att försöka få över medelstora partier och splittra dem från gamla allianser. Och jag tror inte, och han, man har sett det också i EU-frågan där han har splittrat Polen, Ungern, Tjeckien, och Slovakien och Rumänien från konsensus EU-linjen mot Israel. På gott och ont, han har gjort det bra. Sen kan man säga vad man vill om det, va? Men så är fallet. Alltså det har, jag tror att en anledning till att det har varit så många val, det är att folk har insett att han har gjort det här och han har gjort det framgångsrikt. Men man vill ta över. Man vill ta över hans framgång. Och det är möjligt att han har gått ut med löften som han inte kan hålla alla gånger. Och det skapar ännu mer missnöje med forna kollegor. Det är ju väldigt svårt nu i Israel. Därför att du har en opposition som består av höger, vänster, islamister, ja, you name it. Och de enas i att avsätta Netanyahu, men kan de enas sinsemellan? Det är väldigt svårt att förklara för deras väljarbas att så här, varför ska vi gå med er när ni har samma politik som den och den, men bara för att störta en person?
Alltså, det finns ju 120 platser i Knesset då, och du sa att det behövde 61 då för att få en riktig regeringsbildning. Och alltså, hur vanligt är det att ett parti liksom får det? Alltså, har det ens hänt i Israel? Jag menar, i Sverige har det ju hänt, Socialdemokraterna har ju styrt så, men hur ser det ut i Israel i förhållande till i det avseendet?
Nej, utan det var ju tidigt 50-60-tal där israeliska socialdemokraterna lyckas på sin höjd få 40-50 mandat, va? Men det är ju inte, eller 40, snarare 40, och det är ju inte vanligt och det kommer ju aldrig hända igen. Så att alltså det är en fråga varför man inte höjer spärrarna helt enkelt och gör det svårare. Än svårare för mindre. Alltså, man måste ha en duglig politik för att komma in. Man har höjt spärrarna några gånger, men uppenbarligen så räcker det inte. Det måste förmodligen finnas ett system som gynnar de större partierna för att det ska finnas en stabiliseringsfaktor.
Men valet var ju tisdags då. Hur gick det? Alltså, hur många röster fick Likud till exempel och de andra partierna? Eller hur många mandat rättare sagt i Knesset?
Ja, det beror på lite hur man räknar, men jag tror att mellan 53 och 59, om Bennett väljer att sätta sig i en Likud-regering, han har ju sagt att han vill inte committa till någonting. Så det i sin tur innebär att det är inte tillräckligt till 61. Men då finns det ju vissa arabiska partier som kan tänka sig vara ett passivt stöd om de får någonting i utbyte. Och det vet jag inte. Det verkar vänstern, israeliska vänstercentern mer inne på än vad israeliska högern verkar inne på. Så att det är inte liksom helt givet nu vad som händer. Alltså det fanns ju en tid i samband med Osloavtalet där Yitzhak Rabin styrde Israel med en minoritetsregering. Men där de arabiska partierna sa att vi kommer inte fälla din regering. Det känns ju onekligen osannolikt idag, men man vet inte. Jag tror att det är en väldigt stor del av de israeliska araberna idag som säger att man vill sätta sig antingen i en israelisk regering eller man vill påverka politiken från parlamentet. Och det har att göra med att man har egna problem inom den sektorn som man tycker att vi har inte råd längre efter 70 år att stå utanför politiken och bara säga nej, 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 utan vi vill påverka vårt samhälle.
Men kan du berätta lite grann, för det här är ju ändå intressant, de här arabiska partierna i Israel, de är muslimska antar jag då. Alltså Likuds stora väljarstöd och Netanyahus kanske personligen, det kommer ju mycket från de här ultraortodoxa communityna, de här mindre partierna och så. Och där finns det ju, det är inget snack om att det finns en fientlighet mellan i synnerhet kanske de ultraortodoxa och många av de arabiska, alltså de ser sig själva som två olika motpoler mot varandra. Skulle de här två ändå tillsammans kunna stödja Netanyahu? Trots att de är så olika egentligen.
Det är en jättebra fråga. Det är en superfråga. Alltså, vissa skulle säkert göra det, men långt ifrån alla. Och då är frågan så här, då kommer du inte få alla på tåget. Några har uttryckt stöd för en sån lösning och andra har sagt kategoriskt nej. Och det är så här, det är ju ganska logiskt, men det är också ganska ologiskt. För många av de ultraortodoxa och de arabiska partierna har ju samsyn i vissa frågor, men skillnader i andra. De har samsyn i hur de ser på kärnfamiljen. De har samsyn hur de upplever att religion och stat ska förhålla sig till. Så att det finns ju områden som man absolut kan samarbeta med, men sen finns det andra områden som inte alls är lika lätta att samarbeta med. Och jag tror att även Centern-Vänstern kommer ju få erfara det här. De har säkert lättare att samarbeta med arabiska partier i förhållande till hur de ser på palestinierna i Västbanken och Gaza, alltså israeliska vänstern. Men de kanske har svårare att ta emot förslag om en liberalare familjelagstiftning som skulle påverka den arabiska sektorn såväl som den judiska. Så att det är inte alls givet att de går åt endera sidan, men jag tror att man på något sätt måste tvingas köpslå.
Men okej då, vilka möjligheter har Netanyahu att sitta kvar? Alltså, går att dra någon slutsats? Du har ju sagt att det fortfarande är komplicerat och så, men alltså, vad din prognos? Alltså, kommer han att sitta kvar som premiärminister eller kommer det att, ja, eller finns det något annat scenario?
Det är jättesvårt att säga, men sannolikheten att han kommer sitta kvar tycker jag är större än att Yair Lapid skulle få ihop en koalition av alla möjliga sorter som bara enas i sitt motstånd mot Netanyahu. Med detta sagt, att är det så att Israel inte får en regering fram till november 2021, då gäller fortfarande roteringsavtalet mellan Netanyahu och Benny Gantz. Och Benny Gantz, det är en före detta överbefälhavare som gick in i politiken med 14-15 mandat. Sen slog sig samman med Yair Lapid och Moshe Yaalon och nådde 33 mandat. Han gjorde ju ett roteringsavtal med Netanyahu där han sa att du får sitta x antal månader och sen så sitter jag x antal månader. Och det roteringsavtalet är fortfarande legalt om det är så att ingen kan bilda regering för november. Så det betyder att en person som har kommit in fått 7 mandat i knesset, han kan bli premiärminister.
Sista frågan på det personliga planet gällande Netanyahu. Alltså han är ju anklagad för korruption och det är många sådana här, eller jag vet inte hur många det är, men det är i alla fall ett antal rättsfall så att säga där han har fått framträda inför domstol och så. Och då har hans kritiker menat att orsaken till att han vill sitta kvar, det beror på att så länge han är premiärminister så kan han inte åtalas och fällas för de här sakerna som han anklagas för. Ligger det någon sanning i det eller vill han sitta kvar av liksom andra skäl, att han är idealist eller att han bara är, alltså vad tror du själv, varför vill han liksom sitta kvar vid makten så innerligt?
Ja, han kan ju fällas som premiärminister för man har ingen French law så kallat som skulle ge dem immunitet. Däremot så måste alla överklagnings- och omprövningsrättigheter vara utdömda förrän det kan ske. Och det är ju ja, 3 år åtminstone in i tiden. Men jag tror inte det har med det att göra. Jag tror att han ser sig själv som den person som faktiskt kan föra Israel och har fört Israel i en riktning mot ett mer normaltillstånd. Jag tror att han upplever sig själv i samma skola och samma historia som Ben Gurion. Så han ser nog att ingen kommer i hans klass, tror jag.
Ja, just det. Mycket intressant. Jag skulle gissa att Israel inte betraktar honom som Ben-Gurion. Därför att man, alltså de här perspektiven får man väl med tiden skulle jag tro när man drar slutsatser så. Men intressant. Men alltså okej, om vi blickar fram då lite grann, sista frågan här. 2021, det är ju ett långt och kvar av det året. Vilka blir liksom de här stora viktiga frågorna för Israel det här året?
Jag tror att Biden kommer att ha mycket med corona. Men däremot så finns det indikationer på att Kina vill starta igång någon form av process mellan Israel och palestinierna. Och även kvartetten som är död och kommer till liv var fjärde år vill starta någon form av samtal. Det är väl inte helt osannolikt att Biden kommer att... Han har ju redan valt att dra tillbaka vissa grejer som Trump gjorde bra, som ingen egentligen vettig människa kan säga att Trump gjorde fel. Jag tänker det här med att exempelvis ta sig ur från ett råd för mänskliga rättigheter, FN, som alla såg var antisemitiskt. Där väljer Biden gå in. Biden väljer gå in på att stödja en palestinsk flyktingfråga i 70 år och generera ännu mer pengar som Trump valde att gå ur. Så att Biden har ju lite annan syn och han kommer nog förmodligen att påverka Israel i ett håll. Sen vet inte jag hur mycket tid han kommer lägga ner på det. Sen har ju EU, jag menar EU har sagt att jag tror att de kommer att ha en annan relation till Israel också mot bakgrund av den nya amerikanska presidenten. Så det är ju också någonting som en eventuellt efterträdare får ha i åtanke.
Just det. Ja, intressant. Vi får göra en till uppdatering framöver. Jag tänkte avslutningsvis säga också att du kommer att bli generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel inom kort, eller hur?
Ja, det känns jättekul. Så att vi kommer att bli väldigt, väldigt mycket mer aktiva och skapa diverse seminarium en till två gånger i månaden om Israel. Allt ifrån sionism till israeliska premiärministrar och studiecirklar om Israels historia och sådär. Så att vi kommer att höras och synas i debatten på annat sätt.
Just det. Okej, men tack så mycket Martin Blecher.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1293 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge ett perspektiv på internationell politik som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.